Jesus, jag tackar dig av hela mitt hjärta för att vi får vara här den här förmiddagen. Jag tackar dig för den andliga närvaro som är här, Jesus, genom sångerna, genom din heliga ande, Herre. Nu ber jag att du ska tala till oss genom det ord, genom den berättelse som finns nedskriven, Herre, för så länge sedan, i en helt annan tid, men som ändå har så mycket att säga till oss. Så jag ber dig att du skulle hjälpa mig här att kunna förmedla någonting ifrån ditt eget hjärta som når våra hjärtan och som får bli till välsignelse och uppmuntran och en väg framåt här i våra liv, Jesus. Tack att du vet om oss var och en som har kommit till den här gudstjänsten idag. Du vet om vad vi bär med oss, både av glädje, förhoppningar, av trötthet, besvikelser, kamp och strid, allt som finns här i våra liv här på den här jorden. Men tack att du har sagt att du aldrig ska lämna oss, du ska aldrig överge oss, du är med oss alla dagar till tidens slut, Herre. Och jag bara ber dig, Gud, Herre, kom med din nåd, kom med din kraft den här stunden, i Jesu namn. Amen. Halleluja, Jesus. Vi ska läsa ifrån första kungaboken och det 19:e kapitlet, och jag läser i Jesu namn. När Achab talade om för Isabel vad Elia hade gjort och att han hade dödat profeterna med svärd, skickade hon följande meddelande till Elia: må gudarna straffa mig nu och alltid om jag inte redan vid den här tiden imorgon kväll låter det gå med ditt liv som det gick med dessa profeters. Då blev Elia rädd och flydde för sitt liv. När han kom till Beersheba i Juda lämnade han kvar sin tjänare där. Sedan gick han ensam en dagsresa ut i öknen. Han kom till en ginstbuske, satte sig under den och önskade sig döden. Nu får det vara nog, sa han till Herren. Ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Sedan lade han sig ner under busken och somnade. Men en ängel kom fram och rörde vid honom och sa till honom att resa sig upp och äta. Då såg sig Elia om och såg bredvid sitt huvud bröd som hade gräddats på heta stenar och en kruka med vatten. Elia åt och drack och sedan lade han sig igen. Då kom Herrens ängel en andra gång och rörde vid honom och sa till honom: res dig upp och ät, för annars blir resan för mycket för dig. Elia reste sig upp, han åt och drack, och maten gav honom styrka så att han kunde gå 40 dygn i sträck till berget Horeb, Guds berg. Där gick han in i en grotta för natten. Herrens ord kom till honom: vad gör du här, Elia? Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud, svarade han. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig. De har rivit ner dina altare och med svärd dödat dina profeter. Jag är den enda som är kvar och nu vill de döda mig också. Gå och ställ dig inför Herren på berget, befallde han honom. Herren ska gå förbi dig. Sen svepte en väldig vind fram över berget, så våldsam att klipporna slets loss och krossades inför Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i den. Efter jordbävningen kom det en eld, men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning. När Elia hörde susningen gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hördes på nytt en röst som frågade: vad gör du här, Elia? Han svarade än en gång: jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig. De har rivit ner din altare och med svärd dödat dina profeter. Jag är den enda som är kvar och nu vill de döda mig också. Gå tillbaka samma väg som du kom och gå till Damaskus öken, sa Herren till honom. När du kommer fram ska du smörja Hasael till kung över Aram. Sen ska du smörja Nimshis son Jehu till kung över Israel. Och Elisha som är son till Shaphat från Abel-Mehola till att efterträda dig som profet. Den som flyr undan Hasaels svärd ska dödas av Jehu. Den som flyr undan Jehus svärd ska dödas av Elisha. Men jag ska lämna kvar 1000 personer i Israel som aldrig fallit ner inför Baal och gett honom en hyllningskyss. Detta är en predikan för dig som har satt dig ner under en buske bildligt talat och säger likt profeten: nu får det vara nog. Nu räcker det. Nu vill jag inte mer. Nu har jag gjort mitt. Detta är också en predikan för dig som lamslagen av rädsla gett dig iväg från det liv och från den uppgift som du innerst inne vet att Gud har kallat dig till. Det är också en predikan för dig som känner att du står helt ensam i din tro och i din kamp. Det är också en predikan för dig som behöver ett nytt gudsmöte så att du kan urskilja och förstå Guds närvaro i ditt eget liv. Men vi börjar under en buske i öknen. För där sitter profeten och så önskar han att han vore död. Och man kan ju bara fundera på, vad är det för tankar som går igenom hans hjärna? Vad är det som, hur känns det i hans hjärta? Hur känns det i magen? Vad tänker han på? Varför har han hamnat under en buske, en dagsresa ut i öknen? Jag vet inte hur långt man hinner gå. Man går en dag ut i öknen. Hur många kilometer eller man hinner på en dag? Ingen aning. Man kanske tänker tillbaka på vad som har hänt de sista åren. För när man läser berättelsen om Elia så är det väldigt, väldigt mycket som händer. Elia kommer in i en tid där kung Achav, som skulle regera i 22 år i Israel, har tagit makten. Och det verkar som att den här kungen gör sitt yttersta för att vända folket bort ifrån Gud. Och för att liksom nästan väcka Guds vrede. Han är ogudaktigare än någon annan kung tidigare har varit i Israels historia. Och han gifter sig med en kvinna som inte heller är så gudfrukt utan tvärtom, Isabel. Och man börjar tillbe Baal, man bygger tempel, man utvecklar en hel kult runt en ny religion. Där kommer Elia in. Det finns ingen större presentation med Elia. Det står att han är från Tishbe i Gilead. That's it. Det står ingenting om hans mor och far och hans credentials på något sätt. Men han kommer fram inför kungen och så säger han: det ska inte regna med mer än att jag säger det. Så säger Herren, den Gud som lever och den Gud som jag tjänar. Så talar Elia. Och man kan ju undra, kungen tänker, vad var det där för typ? Eller hur? Vad var det för tomte som kom in, hörni? Och så går Elia därifrån. Men det var inte en tomte, det var inte en typ, utan det var en Guds profet som talade. Och det som sker är att det är början på en lång torkperiod i landet. Och Gud, han säger till profeten: nu i den här tiden så ska du ge dig ner till bäcken Kerit. För jag har befallt korparna där att ge dig mat. Korparna, inte korpen, utan korparna. Så varje kväll så kommer det korpar. Fåglar, stora, svarta, kraxande fåglar. Och de har med sig kött och de har med sig bröd. till profeten. Ett dagligt mirakel för den här profeten. För det blir ju så, det regnar inte och det blir torrare och torrare, och så länge det finns vatten i bäcken Kerit, men bäcken torkar ut, så kommer korparna med mat. När bäcken har torkat ut så säger Gud till profeten: du ska ge dig in till Sarfat. Där finns det en änka som jag har befallt. Hon ska se till och hjälpa dig. Men denna änkan, hon hade inte alls fokus på att hjälpa en profet som kom, utan hon hade fokus på att hjälpa sig själv. För hon hade lite mjöl kvar, hon hade lite olja kvar. Hon tänkte: jag bakar en kaka till mig och min son, så äter vi den och sen dör vi. Men profeten säger till änkan: nej, utan baka först en kaka till mig, sen ska du se ett mirakel. Det kommer finnas olja och mjöl i den här, i dina krus, så länge som det behövs. Och så sker det också. Och det verkar ju som att den här profeten Elia, han bor också i hennes hem under en tid. Och där finns det som en liten parentesberättelse, eller som en liten berättelse i berättelsen, så blir ju änkans son sjuk. Och inte parentes för änkan såklart. Det var ju hennes liv. Det var svårt att vara änka. Om man dessutom hade en son och sonen dog, så skulle det vara katastrof. Men sonen dör, fast profeten är där. Men profeten Elia får vara med och uppväcka denna son från det döda. Hallå, det är ganska häftigt, eller hur? Där lever profeten. Och nu är det torrt i landet. Vi tycker det är torrt här. Det har inte regnat på ett slag i Sverige. Men tänk Israel, och tänk lite mer temperatur, och tänk inte en månad, två månader, tre månader. Tänk en tidsperiod på ungefär 3 år. Hur torrt är det inte då? Då det är bara damm överallt, eller hur? Inte mycket kvar. I den tiden så kliver Elia fram och så konfronterar han folket. Och först när han möter kungen, så säger kungen till honom: där är du Elia, du som har fört elände över det här landet. Nej, säger Elia, det är inte jag som har fört elände över det här landet, det är du. Eftersom du har vänt det här folket bort ifrån Gud. Men samla nu hela Israels folk upp på berget Karmel, och samla Baalsprofeterna och Astarteprofeterna, de var ungefär 800 personer. Så ska vi ha en konfrontation, säger han inte, men så ska vi avgöra vem som är Gud. Och så talar han till folket och säger: hur länge ska ni halta på båda sidor liksom? Är det Baal som är Gud? Men för allt i världen, följ då Baal. Men är det Herren som är Gud, så följ honom. För det var så, och det är så med avgudar, att avgudarna kräver inte att man lämnar Herren. De tycker det går väl bra att ha båda och. Det är väl inga problem. Tillbe Baal, tillbe Astarte och tillbe Herren. Funkar fint. Men Gud delar inte äran med någon, utan Gud säger: antingen så följer du mig, eller så följer du inte mig. Och det har egentligen varit den stora prövningen genom världshistorien. När makten har skruvat åt för de troende, så är det ofta detta det har handlat om. Visst, fortsätt ni med er Gud, det går jättebra, inga problem, men det är det här som gäller också. De första kristna, problemet var ju inte att de tillbad Kristus. Låt dem hålla på med sin Kristus, men de ska falla på knä och bekänna att kejsaren också är herre. Aldrig i livet, sa de kristna. Och så var det ju också. Aldrig i livet. För de fick dö för det. Och det är det som liksom Elia här nu. Han är på toppen.
Bokstavligen också, för han är uppe på ett berg. Och så säger han, två tjurar. Ni Baals profeten, ni får en, jag tar den andra. Vi bygger altare, vi slaktar tjurarna och så åkallar vi vår Gud. Och den Gud som svarar med elden är Gud. Och Baals profeterna sjunger igång. De kör danser, de sjunger, de hoppar, de skär sig till och med. Och de kommer något, det står i en översättning att de kommer i profetiskt raseri. Det låter intressant. Ja, det gör det kanske inte, men alltså, det skulle vara intressant att höra hur det låter. Så är det. Och Elia, han retas med dem. Men Baal kanske är bortrest. Han kanske har viktigare grejer för sig. Han kanske har gått avsides. Det händer ingenting. Det är tyst. Riktigt tyst. Nästan lika tyst om nu. Man hör ingenting. Nu är det min tur, säger Elia. Och så tar han den här tjuren och så slaktas den. Så bygger han ett altare med 12 stenar. En sten för varje stam. I Israel så bygger han upp ett altare, så lägger han tjuren där på, så säger han, bara för att ni inte ska tro att jag fuskar nu eller att det är något trick eller någonting, så nu ska ni ta och skölja över den här tjuren med vatten. Och de sköljer över den med vatten, och de sköljer över den med vatten, och de sköljer över den med vatten ett par gånger, så att det liksom är riktigt så. Och sen ber Elia en enkel bön om att Gud ska visa vem man är. Och eld kommer från himlen som förtär alltihopa. Stenen brinner upp, står det till och med. Det är ett glödhet offer. Elden och folket liksom, nu ska vi följa Herren. Nu vill vi följa honom. Sen sker någonting som vi kanske inte alltid talar om i alla fall. Men som faktiskt sker. Elia, han ser till att dessa 450 Baalsprofeter blir nedtagna till en bäck och blir dödade där. Alla 450. Ganska makaber situation. Jag kan inte riktigt förklara varför det är så, men så berättar berättelsen. Drottning Isabel, hon var inte på plats här. När profeterna har blivit döda, de här Baalsprofeterna, då säger Elia, nu ska det börja regna. Och det börjar regna något enormt. Först så syns det, molnet är ungefär lika stort som en hand så här. Och sen täcks himlen av moln. Och så regnar det. Och Elia, han kom med någon profetisk inspiration. Han springer före vagnen med kungen och han jublar av glädje liksom. Elia är på toppen. Men det är inte där vi mötte honom från början. Vi mötte honom under en buske i öknen. Det är ganska stor skillnad. Drottning Isabel, hon var inte med på konfrontationen på Karmel, kan vi förstå av berättelsen. För kung Asha berättar ju för drottning Isabel om vad som har hänt. Och hur Elia har tagit ner de här profeterna. Hur Elia har dödat de här profeterna. Gjorde kanske inte det själv. Men att de här profeterna har blivit dödade. Och så skickar hon det här meddelandet. Och det var inget sms, tänker vi kanske, när det står att skicka meddelande. Utan det var antagligen ett brev eller en kurir eller någonting till Elia. Och säga att på samma sätt ska ske med dig imorgon som har skett med de här. Man kan ju tänka Elia som hade konfronterat så mycket. Som hade stått så fast, som hade varit så stark. Nu träffas han på ett sätt som är oförklarligt. Och det står, vi läste i texten, då blev Elia rädd och flydde för sitt liv på grund av en kvinnas hot. Den är mäktige profet. Alltså, det är klart att Elia måste från dag ett när han trädde fram inför kungen levt under en enorm press.
Och inte konstigt att han kände sig trött. Kanske på gränsen till utbränd. Det gick ju ganska hett till uppe på Karmel, eller hur? Med elden och allt så. Och visst var det en seger. Men hur stor en seger var, så skulle kungen inte vända om. Han skulle fortsätta i sin ogudaktighet. Drottningen skulle definitivt inte vända om. Och det visade sig att omvändelsen hos folket satt ungefär så där djupt. Här kanske så. Så. Det satt inte djupt alls. Och man kan fundera på hur mycket tål en människa. Hur mycket press tål en människa. Nu satt han där. Och han var trött. Han var trött så in i märgen trött. Och han önskar sig livet. Sen lägger han sig ner och sover. Men där och då är Gud hos profeten. En ängel är där och ängeln puttar honom lite i sidan. Du måste vakna och äta lite. Och Elia, vadå äta? Jag har inte tagit med mig någonting ut. Men när han vänder sig om så ser han att det finns bröd som är bakat på en sten och där finns vatten. Gud hade försett profeten igen på ett övernaturligt sätt. Och jag tänker, det där är Gud när vi når vår botten. Han låter oss sova och han ger oss goda gåvor. Och sen så somnar profeten igen. Så kan det ju vara vissa dagar. Att man kan sova middag två gånger. Och tre gånger för att man är så trött. Man var så trött. Och så blir han väckt på samma sätt igen. Lite mat. Och så säger han, nu behöver du äta för annars blir resan för lång för dig. Och här kan man ju göra någon typ av nästan lite billig tolkning. När vi är i våra liv, i vår kamp, i vår strid. Då behöver vi den mat som Gud har berett. I sitt ord och i gemenskap med honom, i gudstjänsten. När vi firar brödsbrytelse tillsammans. Så är det en färdkost i våra liv. Som vi behöver, för annars blir resan för oss för lång och vi mäktar inte med den. Kanske är det därför som Bibeln säger, ju mer ni ser att dagen närmar sig då Jesus kommer tillbaka, försumma inte era sammankomster. Ni behöver färdkosten. Ni behöver gemenskapen. Ni behöver det Gud har berett. Och så ger sig Elia iväg i öknen. Och han går 40 dagar rakt ut till Guds berg Horeb. Han åt och drack och maten gav honom styrka så han kunde gå 40 dygn i sträck. Det var nog riktig powermat alltså, eller hur? Det skulle man ju äta. Han gick 40 dagar i sträck. Ja. Och han kommer fram till berget. Och när han kommer fram till berget så säger Gud, vad gör du här, Elia? Vad gör du här? Jag tror det är så viktigt att Gud gör på det där sättet. Därför att vi behöver ge ord åt våra känslor och hur vi har det. Gud vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Men det gör något med oss att berätta från våra hjärtan vad vi vill. Att sätta ord på vår bön. Och det är så avgörande att vi i vår bön lär vår mun att säga det som finns i våra hjärtan. För ibland så kan vi liksom be så religiöst. Så att det blir ett glapp ifrån vad hjärtat verkligen vill och det som liksom bara ligger i munnen som vi har lärt oss på något sätt att så här borde man väl kanske be. Nej, det är så viktigt att vi når kontakt med vad hjärtat är. Det är därför Gud ställer frågan: vad gör du här, Elia? Och kanske ställer Gud en frågan till dig: vad gör du här? Vad är du ute efter? Vad vill du? Vad längtar du efter? Vad är ropet i ditt hjärta? På riktigt. Hjärtats bön. Kanske är det det som ibland gör vår bön så trött, att den inte har nått ner i djupet av vår längtan. Det är som att vi tror Gud orkar inte med att höra det. Eller vad är det? Gud orkar med din bön, älskade syster och älskade broder. Säg som det är. Hur oanlig din bön än syns vara, så är det ändå den enda kontaktytan med Gud om du är sann och ärlig. Men om din bön är väldigt andlig och fin, men inte ärlig och sann, så når det aldrig fram. Når aldrig fram. Blir aldrig kontakten. Blir aldrig det här liksom mötet som Gud hade tänkt att det skulle bli. Bibeln säger: oroa er inte för något, utan be och vädja alltid till Gud. Tacka honom och låt honom veta allt vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vad vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så säger Gud till Elia: ställ dig på berget här inför Herren. Herren ska gå förbi där. Och det här är ju som ett litet eko ifrån Moseböckerna, när Mose begär: jag måste få se dig, Gud. Då säger Gud: ingen kan se mitt ansikte och leva, säger han. Men ställ dig här så ska jag gå förbi, så ska du få se ryggen på mig. Så står det ju. Och så går Herren förbi. Och det är som ett eko nästan ifrån det här: Herre, du ska få möta Herren, Elia. Du ska få se när Herren går förbi. Och så ställer sig Elia på klippan, tänker jag. Han ställer sig på klippan på berget. Han ställer sig på Kristus. Och när du går i bön, ställ dig på klippan Kristus i din bön. För Gud, ställ dig på Guds ord som är ett stadigt berg. Ställ dig på Guds löften som står i hans ord. Lär dig att be utifrån ditt hjärta, utifrån vad ordet säger. Herre, ditt ord säger. Och ibland när du inte vet hur du ska be, när inte orden finns där. Den här boken är full av ord. Och den är full av böner. Och en bönebok som har visat sig otroligt slitstark genom årtusendena, som går att använda rakt av in i våra liv, det är att be med saltarens ord. Det går jättebra. Det täcker hela livet när du inte vet vilka ord du ska be för. Stå på Guds ord. Stå på Guds löften. Be inte bara utifrån dina omständigheter eller från dina erfarenheter, utan tänk på i din bön: för Gud är allting möjligt. Det är inte möjligt för mig, men för Gud är allting möjligt. Och om vi står där när vi ber, så tror jag att det gör någonting med vår bön. När vi står på klippan Kristus. Vi står på honom och säger: Jesus, jag kommer. Inte på grund av vad jag har gjort. Inte på grund av vem jag är. Inte på grund av vad jag får ihop. Men du har gjort allt för mig. Jag kommer därför i ditt namn inför Gud. Och där står profeten på klippan. Och sen så står ju den här otroliga grejerna, ni vet va. Gud går förbi, eller det händer massor med saker. Den här vinden är ju intressant. Eller hur? Det är en sån våldsam vind så att klipporna går sönder. Alltså det är ju en vind. Och då funderar jag så här: hur kunde profeten klara av att stå kvar? Jag hade inte ni tänkt, men det gjorde jag när jag läste i alla fall. Och sen så är det en jordbävning. Och sen är det en eld och man tänker, nu elden, nu är pingstprofeten på gång. Men det står att Gud var inte i de här. Och jag funderar på, varför är detta? Är det för att markera att det är bättre att möta Gud i en stilla susning? Tror inte det. Jag tror att det här kanske mer handlar om att profeten igen skulle få igenkänningen. Ah, nu talar Gud. Han kanske var desillusionerad i hur talar Gud? Hur hör jag honom? Och det kanske du och jag också är ibland. Det är så mycket runt omkring. Det är som stora vindar och det är jordbävningar och det är allt möjligt. Vi bara står där och tänker, wow. Men när stilla susningen kom, då hörde han, då förstod han. Nu är Herren, och då gömmer han sitt ansikte i sin mantel i vördnad inför en helig Gud. Inför en helig Gud står profeten mellan himmel och jord. Och att du och jag har den här igenkänningen när Gud kommer. Och att vi står kvar. Många av oss kanske har blivit livrädda när den här stormen var. Jag sticker härifrån, här vill jag inte vara. Eller hur? Men han står kvar. Och Gud börjar tala in i hans liv. Men det finns inget som är mer dyrbart än att få ett ord ifrån Gud. En dröm, en hälsning, en maning där Gud lägger in någonting i ditt och mitt liv. Elian som var van vid det spektakulära. Han var ju van vid det. Han levde ju miraklerna, eller hur? Men nu kommer korparna klockan 6 och mjölet och oljan fanns liksom i de här grejerna. Och sonen väcktes upp från det döda och ni vet, eld och grejer. Han var ju van vid allt det här. Men nu var det något annat. Nu var det inte det spektakulära. Nu var det något annat som Gud talade till honom i. Och så frågar han igen, Elia, vad gör du här? Och jag tror alla vi på sätt och vis har fallit för Elias-syndromet. Ni vet. Jag har gjort så mycket. Jag har kämpat så enormt, Gud. Jag har gett allt för dig. Och alla andra vill bara förstöra. Och det är bara jag kvar här. Och dessutom, nu vill de ha ihjäl mig också. Det är Elias-syndromet. Det är under buskenplatsen. Men det intressanta är att han säger samma sak när han står på klippan inför Gud. Det är en frimodighet. Det finns något väldigt bra i det. Och Gud censurerar inte det. Och Gud går inte direkt heller och säger, nej men så är det inte. Eller säger, ja men Elia, tack så mycket för att du verkligen har ställt upp. Det är enormt, jag är så enormt tacksam för allt du gör för mig. Gud säger inte det. Om Gud kunde säga det på det sättet. Jo, vet, Gud kommer säga en dag till dig och mig. Och det är när vi kommer hem i härligheten, då kommer han säga, bra gjort du gode och trogne tjänare. Gå in i glädjen hos din Herre. Men fram till dess så tjänar vi, oavsett vad vi hör från himlen eller inte hör från himlen, så tjänar vi i alla fall. Men det kommer en dag. Kommer en dag. Den dagen var inte inne för Elia där. Det är bara jag kvar. Ensamheten. Men det var inte sant. För Gud hade mer. Och Gud hade fler. Och det där är en lögn som vi lätt så hamnar i. Det är bara jag. Det är bara jag som brottas med det här. Det är bara jag som har det tufft med det här. Alla andra verkar ha det så oerhört bra. Det är en lögn. Var och en av oss står i en andlig kamp som handlar om våra liv. Men Gud har alltid något mer på gång. Gud lämnar inte profeter under ginstbuskar. Gud dissar inte profeterna när de står på klippan, utan Gud, han har något mer på gång. Och han talar till honom och så säger han: gå tillbaka samma väg som du kom. Gå tillbaka. Det var väl kanske inte det Elia ville. Han flydde ju för sitt liv. Och nu säger Gud: gå tillbaka. Nej du. Det får du med inte att göra. Men Gud diskuterar inte här med profeten. Han säger bara: gå tillbaka samma väg som du kom. När du kommer fram ska du smörja Hasael till kung av Aram. Du ska smörja Nimshis son Jehu till kung av Israel. Och Elisha som är son till Shafat från Abel Mehola till att efterträda dig som profet. Gå tillbaka därifrån du kom. Han skulle se till att nästa generation skulle ta vid. Smörj profeten Elisa att efterträda dig. Nu skulle Elia stärkt vända tillbaka. Han skulle igen möta sina fiender. Han skulle igen konfrontera Isabel som hade hotat honom. Han skulle igen stå inför kung Achab. Han skulle igen vara med och tjäna Herren. Och jag är övertygad om att detta också är ett ord till dig idag. Vänd tillbaka till det som Gud har kallat dig till. Vänd tillbaka. Vänd tillbaka till den plats där Gud har satt dig att vara. Ja, men det var så tufft. Det var så svårt. Ja, det var det. Men Gud är med dig. Vänd tillbaka i bön för dina nära och kära. Vänd tillbaka i bön. Stå för Jesus i den här tiden. Fly inte längre bort från din fiende. Hotet ifrån Isabel. Hotet ifrån Isabel. Man kan ju fundera på: vad är det i detta hot som gör profeten så rädd? För bevisligen så är det ju ett tomt hot. Isabel ser ju inte till att Elia blir mördad eller dödad. Det är inte så Elias liv slutar. Elias liv slutar ju med att Herren kommer med en eld, en vagn med eld, med vagn som är omgiven av eld, och hämtar honom. Det är ju första klass kupé, eller hur? Det är ju inte alla som får vara med om det. Men det är inte Isabel som tar hans liv. Men det finns något i den ande som står bakom Isabel som gör profeter livrädda. Och jag vet inte vem som är din Isabel, men jag vet att hon finns. Men Gud säger: fly inte längre. Vänd tillbaka till den uppgift som Gud har kallat dig till. Och tjäna honom frimodigt. Måste få säga bara som en liten passus. Det är intressant att de här tre uppdragen som han får, vet ni hur många han utför? Det enda av de här uppdragen som han gör, och jag har funderat på varför, det kan ju någon dag svara på det, för du kommer till mig efter gudstjänsten, det är att han smörjer Elisa till profet. Men det är Elisa som bekräftar kung Hasael, och det är Elisa som är med och smörjer Jehu till ny kung. Det är inte Elia. Parentes. I don't know why. Men det kan du fundera på den här söndag eftermiddagen. Jesus, så till dig älskade syster och älskade broder. Du som säger, nu får det vara nog. Nu räcker det. Jag vill inte mer. Nu har jag gjort mitt. Hör Herrens ord. Vänd tillbaka till det Gud har kallat dig till. För dig som av rädsla har gett dig iväg åt ett håll. Och den uppgift som Gud har kallat dig till, det är inte slut ännu. Det finns ingen täckning bakom Isabels ord. Därför han som är med dig, han är större än den som är emot dig. Och för dig som känner, jag är ensam. Gud säger, jag har 7000 här som inte har böjt knä för Baal, Elia. 7000 är många, eller hur? Vi kanske inte är 7000 här. Det är vi inte, va? Nej, inte en sån pass och siffra kan jag få till. Men vi är fler än en. Och vi är många. Vi är inte ensamma. Det finns fler som kämpar trons goda kamp. Lyft luren när du är ensam. Hör av dig till någon. Säg, nu får du be för mig. Nu får du lägga händerna på mig. Nu behöver jag din hjälp. Nu behöver jag ditt stöd. Det är aldrig en svaghet att ringa till någon eller uppsöka någon och säga, be för mig. Det är alltid en styrka att göra det. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Gud är med dig, men du är också insatt. Och för dig som behöver ett möte med Gud. Vi ska fira Herrens måltid. Vi ska be för varandra. Och Gud kan möta dig här idag. Så att du igen kan höra hans röst och förnimma hans ord i ditt liv. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig. Låt din heliga ande verka i och genom dessa enkla ord. Vi ber för avslutningen av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen.